Det är inte att man måste alltid vara så himla glad, men att säga att vet du, nu har jag lyssnat på den här jutton om gammelonkel Lennart i 30 år. Och nu orkar jag inte höra på det här, för jag har hört det så många gånger.
Att vara ärlig där också, uppriktigt säga att nu orkar jag inte sätta mer energi på den här personen.
Och så tar du och hummar lite på den här Kent-låten. Jag blir så trött på det jävla gnäll.
Här för några månader sen så då ställde vi ju en fråga till er. Då var vi intresserade av det här med irriterande maner. Alltså om man har en närkär, en person som man gärna vill ha i sitt liv men som också har ett grymt irriterande maner. Till exempel är grymma besservissrar eller skryter hela tiden eller på annat sätt retar gallfeber på allt och alla. Ska man då hålla god min eller ska man försöka ta upp den här saken på något konstruktivt sätt eller vad ska man göra?
Mm. Och det var väldigt många som skrev om folk som avbryter när man försöker prata. Så det avsnittet blev faktiskt då till ett avsnitt som handlar om just det fenomenet. Och det hittade du också på arenan. Det kom ut den 10 oktober. Det hette Avbrytaren, arrogant, egenkär eller bara klumpig. Så det hittade du där ifall du vill lyssna på det.
Men grejen var att när vi ställde den här frågan så fick vi in en massa andra intressanta brev också. Så vi tänkte att idag ska vi rafsa vidare i dem, i andra irriterande beteenden. Så idag kommer vi att tala om bland annat irriterande chattande, negativ attityd och ältande bland annat.
Mm. Men vi ska börja med en liten fuling som har en tendens att dyka upp lite här och där. Och det handlar om avundsjuka.
Frustrerad kvinna har skrivit till oss. Min vän är jätteavundsjuk och det märks. Det syns framförallt på sättet som hon kommenterar andra. Det är ofta som hon kommenterar saker som andra gör eller har på sig eller lägger upp i en negativ ton. Som att de har gjort henne illa, typ genom att de reser på fritiden. Hennes kommentarer genomsyras dessutom alltid av ett litet men genomskinligt drag av missunnsamhet. En gång erkände hon att hon tidigare varit avundsjuk på mig och ibland tror jag att hon är det fortfarande. För det händer att hon säger saker där det är tydligt att hon vill hävda sig själv i jämförelse med mig, liksom humble me down. Jag orkar snart inte mer. Helt ärligt säger jag lite ner på människor som är avundsjuka. Tycker det är så otroligt lågt. Varför kan man inte vara glad för andras skull? Skulle kunna strunta i det här om vi inte var nära vänner, men nu är vi det. Jag försökte ta upp saken till diskussion en gång, men det slutade med att jag blev ignorerad. Så vad kan jag ens göra? Jag märker att jag har börjat ta avstånd från henne, för jag vill inte störa mig allt för mycket. Kan man ens göra annat?
Ja, det undrar frustrerad kvinna och den som har svar på det här får ett papegojmärke. Avundsjuka är ju en jättemänsklig reaktion. Jag är avundsjuk ganska ofta på folk som har sånt som jag kanske själv skulle vilja ha. Någon som bor på ett visst sätt eller kanske har ett visst jobb eller ger sken av att ha ett perfekt förhållande eller något sådant. Så kan jag bli lite sådär avundsjuk på det. Jag tycker inte att liksom avundsjuka i sig är en farlig känsla. Den säger ju snarare någonting om en själv och vad man själv kanske borde ta tag i om man väljer att använda den här avundsjukan på något vis på ett konstruktivt sätt. Men om man är då offer för den här avundsjukan eller har någon i sin närhet som är väldigt avundsjuk så kan det ju vara jobbigt för att det finns ju mycket negativitet också i avundsjukan.
Jag får ibland lite en sån känsla också av det här frustrerade kvinnans brev här att det här är lite som en sån här barn- och tonårsjargong som har blivit på. För jag tror att det var ganska mycket så där som vi pratade, jag och mina kompisar, när vi gick typ i gymnasiet. Och man var ganska osäker och man lite försökte hävda sig själv genom att vara så där, kolla där går hon med sina Calvin jeans och tror att hon är något.
Mm.
Att man har blivit i den där grejen och det var nog inte försvarbart då heller, men jag tänker ändå att det kanske var lite förståeligt för att jag var ganska osäker i den där åldern. Och då var det ett sätt att lite ta igen, var att sitta och säga lite små elaka saker om människor som jag var avundsjuk på. till mina kompisar då. Och de var med på noterna. Det var lite så här som vi umgicks. Men jag tittar då här i frustrerad kvinnas fall så är det ju lite som att den här, de har blivit i otakt med det här. Det här är inte en jargong de båda är med på. Vår brevskrivare här tycker det är jobbigt att höra på den här kompisens ständiga neggande, missunnsamma knorrande om vad andra människor har. Medan vår brevskrivare inte är där.
Men vad ska man göra då? Det är ju det som är den stora frågan. Du skriver här att du försökte ta upp saken till diskussion en gång, men det slutar med att jag blev ignorerad. Man kan ju inte heller liksom uppfostra andra vuxna människor. Man kan ju inte säga heller åt folk att nu beter du, eller ja, eller kan man det? Kan man säga det att nu du uppfattas som ganska negativ och gnällig, tycker jag. Varför är du avundsjuk på den? Att inte du är bort från det, jag menar. Man kan säga att ja, men den personen tjänar faktiskt dubbelt mer än dig. Det är väl inte konstigt att hen bor i ett fint hus?
Jag tänker nog lite samma. Jag tycker att man ska kunna säga till. Speciellt om det här är en person som den här vår brevskrivare tycker om och vill vara nära vän med. Men märker att den här vänskapen håller på att tunnas ut på grund av att den här kompisen håller på med sånt här. Ja. Då tycker jag inte att det är oschysst att ta upp saken på nytt. Du skriver här att du har tagit upp det tidigare och efter det blev du ignorerad. Ja, kanske hon inte hörde på riktigt just då. Eller så blev hon skamsen och visste inte vad hon skulle säga, så hon var tyst istället. Om du vill att det här ska bli en långvarig relation som du kan fortsätta upprätthålla, så tycker jag nästan att du måste ta upp det här igen. Säg ja. Att jag blir, vänd till dig själv. Jag blir lite illa till mods av att du är så missunnsam för den här. Jag vill inte dras med i det här och jag vill inte fundera så mycket på saken. Jag tycker inte att det angår mig. Eller på något sätt liksom vända det till att du tycker inte om att höra på det här.
Mm. Eller så säger du helt enkelt så här att då den här personen då håller på och gnäller om att ja, där var det min sam på Kanarieöarna igen. Ska hon ha sagt, vet du, jag tycker att du har blivit lite gnällig. Att varför, ja. Du är alltid som så där sur om det går bra för någon. Att varför är du det? Att det känns som att du är som så gnällig nu för tiden. Vill vi ju vara gnällkärringar? Kom igen nu.
Det är en bra grej. Eller så kan man säga, nå, men det är väl kul för dem. Och så byter man blixtsnabbt samtalsämne. Ja. Tills kanske det här mönstret sätter sig istället. Men det är också det där att har hon fastnat i det här att hon vill gnälla och vara avundsjuk och negga om andras framgångar. Jag tycker att du ska göra henne uppmärksam på det här att hon håller på med det. Hon kanske inte riktigt ens märker att det alltid är det här hon går till när ni ska diskutera, hänga och prata om folk ni känner. Gör henne uppmärksam på det här, förklara att du inte tycker att det är kul. Och gör hon ingen bättring då heller, då är det liksom hennes val.
Mm, och det är också ditt val att vill du fortsätta att ge din tid till någon som egentligen bara drar ner dig i någonting som du inte vill vara en del av. Jag kan förstå det där att man är avundsjuk som sagt, men det finns ju också en risk i det där att man blir bitter och då man blir äldre och kanske märker att hej, det gick mycket bättre för studiekompisen än vad det gick för mig. Eller något sånt här att man inte fastnar i det.
Jag tycker också det där som du lite var inne på här, jag tycker ju inte att avund i sig är någonting destruktivt. Jag har till exempel just nu en kompis som skickade igår bilder från Kanarieöarna och det var kallt och jäkligt och dimmigt här och det såg helt ljuvligt ut, de hoppade omkring i poolen där. Och jag kan känna det där, åh, lyckodom, tänk om man skulle vara där, vad skönt det ser ut. Men jag vet också att hon har jobbat häcken av sig hela hösten. De har haft det jättestressigt, nu kom de egentligen iväg, nu pustar de egentligen ut. Så det finns ingen missunnsamhet i det här. Jag kan vara glad för dem och önska att jag också skulle vara där i poolen samtidigt.
Mm. Ja. Sen tror jag också att den avundsjukan kan användas kanske som just en spegel för en själv. Att jag kan vara avundsjuk till exempel på folk som är, nu vet du, i vår ålder, medelålders kvinnor som är ändå sådär att de lyckas med allt och dessutom så är de vältränade. Jag har inte riktigt någon tid att liksom gå på gym just nu. Och då kan jag vara liksom sådär avundsjuk på att jaha, där tror du att du är nådd liksom bara för att du är så vältränad eller tror att de är liksom, att jag kan vara avundsjuk på det. Men sen så försöker jag se mig själv så att men jag inser det här att just nu finns inte det i mitt liv och inte det är ju bort från mig att någon annan är vältränad.
Nej, och ditt avund mot dem är ju egentligen kanske en känsla av att jag borde också
jag
träna
borde också.
Mera.
Ja, att man försöker lära sig någonting om sig själv.
Ja, men det vill man inte riktigt erkänna för Nej. Det är jobbigt. Så då är man inte säga att titta, det kommer. Hon är Lululemon och tror att det är...
Ja, vi är visst gymbrudar nu för tiden.
Si nu, usch.
Ja, och det är ju inte en skön känsla alltså.
Nej, men det handlar ju om dig. Det handlar ju inte egentligen om dem.
Nej. Och det är det man måste inse.
Ja, eller få sin kompis att inse. Och det är sen lite svårare. Alltså man har en avundsjuk kompis. Vi går vidare till nästa brev som kommer från signaturen M62.
Mm. Och jag måste säga att när jag läste det här så tycker jag att det här är ganska oroväckande. Det står så här. Jag har i flera år haft ett förhållande med en man som kan få raseriutbrott av att han tycker att jag inte lyssnar på honom eller att jag avbryter honom. Många gånger så har det här hänt när jag håller på med någonting, till exempel laga mat eller packa väskor eller inte har möjlighet att ge honom 100% av min uppmärksamhet. Eller kanske till och med fråga någonting, att tycker du, ska jag packa med det här? Och när vi har diskuterat saken efteråt och jag har föreslagit att han kunde vänta tills jag kan ge honom full uppmärksamhet, så säger han att han måste få säga sin sak genast, det han har att säga. Han blir också arg eller kan få ett mindre eller större raseriutbrott om jag inte kommenterar eller ställer frågor då han har sagt någonting som enligt honom är viktigt. Han har till och med blivit arg för att jag inte enligt honom kunde analysera en film vi såg på bio. Jag är själv pratsam och han har kommenterat att jag pratar för mycket och att i relationer som han har haft så har han alltid varit den som har pratat mera. Han har förstås goda sidor också, men jag ser inte att vårt förhållande har någon framtid eftersom han förminskar mig. Men jag har inte ännu lyckats ta mig ur det här förhållandet, skriver M62.
M62, det här låter som en hel kulle full med röda flaggor, tycker jag.
Mm, mm.
Det är klart att det är ju han som tycker kanske att du är lite... Skulle det vara fråga om att han tycker att du är lite roddig och lite disträ och inte riktigt hör, och han ibland får säga att hörde du nog alls vad jag sa? Det liksom skulle vara okej. Det skulle vara fråga om en liten kommunikationsgrej. Men det här att han blir arg och börjar förminska dig för att du inte så där står i vakt och lyssnar andäktigt på allt han har att säga, det är väldigt osunt.
Ja, och det, jag funderar liksom, är han 5 år eller vad är det här? Att det här låter ju som ett otåligt barn, inte en vuxen människa som du har en balanserad relation med. Du skriver här att du inte har lyckats ta dig ur förhållande. Låt oss göra dig en tjänst. Nu tar du och säger tack för det här funkar inte för mig, hej då. Jag ser ingen orsak till att stanna kvar i det här förhållandet.
Nej, alltså du förtjänar inte att bli utskälld när du inte har gjort något fel. Alla är tankspridda, alla har mycket på gång i huvudet. Nej, man kan inte lyssna så där supernoga på alla precis hela tiden, eftersom man också då ska packa en väska eller fixa någonting. Och att han då liksom kräver att du ska bekräfta honom i varenda en sekund, varje gång han säger någonting, och ännu blir arg och obehaglig om du inte gör det. Det här är inte en person som, jag vet inte, du skriver kanske att du är 62, han kanske är i samma ålder, men det låter som en person som inte är mogen för att ha en relation.
Det låter som en mans bebis. Sluta, var inte tillsammans med någon sån här idiot. Du har väl annat att göra än att hålla på med någon sån här som ständigt är så att se mig, hör mig, bekräfta mig. Ugh, jag tycker det är så äckligt med sådana där osäkra människor.
Jag håller helt med Hanna, jag tycker inte att det här låter som en bra relation, men jag tycker också att när du dumpar honom, för det hoppas jag faktiskt att du gör, att du förklarar vad det beror på.
Mm.
Att det här var det beteende som fick det att rinna över för mig. Du har goda sidor också, men du blir arg på mig för att jag inte hela tiden lyssnar på dig. Och så kan man ju inte leva.
Nä.
Så hej då!
Hej, hej!
Här har vi en rolig signatur. Honktapus 47 har skrivit så här. Jag ogillar WhatsApp och dylika tjänster. De har sin plats, men om jag vill diskutera någonting, då ringer jag hellre och pratar. En nära vän till mig är däremot helt insnöad på meddelanden i textformat. SMS, WhatsApp, Messenger. Då min telefon piper så är det i 9 fall av 10 just den här vännen som vill avhandla någonting eller komma med någon helt irrelevant info, och inte sällan på obekväma tider. Om klockan är 22.30, det är efter läggdags för mig, så behöver jag inte veta att hen till exempel ligger på soffan och ser på en film just då. Jag har försynt försökt påpeka det här, men efter en tids lugnare period börjar det igen. Att blocka den här personen är ingen god idé, för jag vill ju nog hålla kontakten. Och att stänga av notifikationer och ljud till natten funkar inte, och jag behöver vara anträffbar för familjen. Skriver Honktapus 47.
Nu är inte jag någon sån här teknisk geni, men jag har för mig att man i såna här olika chattplattformar ändå kan liksom tysta en viss chatt. Till exempel gruppchattar så brukar jag ha på tyst, att jag bara går in och kollar nu och då att vad som har hänt där. Ifall det är en sån här väldigt aktiv chatt där det kommer ping, 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 ping hela tiden, att det kanske du skulle kunna göra. Och sen tror jag nog också att vara lite sådär passivt aggressiv kanske kan funka. Liksom. Att helt enkelt ignorera dina meddelanden tills det passar dig att svara på dem.
Jag tycker också du kan väl muta diskussionerna med den här personen. För jag antar att det här är en person som inte är den som ringer just dig om den är i nöd. Så där som kanske dina familjemedlemmar gör. Att man faktiskt vill vara så där kriskontakten.
Mm.
Så då kan man ju faktiskt muta just de här diskussionerna. Och det kan ju också vara ett sätt att få det här meddelandet att sjunka in. Att ja, det är kanske lite dumt att jag nu skriver till henne att jag ligger på soffan och ser på film. För hon kommer ändå att läsa det först imorgon klockan 8.
Mm.
Så kanske jag inte behöver göra det då. Jag får ju kanske en känsla av att den här din kompis är lite ensam.
Ja, antagligen det. Och vill ha lite kontakt eller känna att man speglar sin tillvaro på något sätt i någon annan.
Och där kanske inte heller riktigt inser att du faktiskt blir störd av de här meddelandena. Den här personen kanske tänker att nu kanske hon är vaken, att jag sätter nu ett meddelande här att kanske hon skulle svara så skulle jag känna mig lite mindre ensam. Och nej, okej, hon har kanske gått och lagt sig, okej. Och inser inte då att det här får dig att vara så att oj, det plingar, att är det något viktigt månne?
Mm.
Och kanske stiger upp ur sängen och måste gå och kolla.
Ja.
Så där tycker jag nog att förklara det här igen, att vet du vad, att det är jätteroligt att prata och umgås med dig, men att jag är så dålig på det här med de här chattarna, att jag vill inte riktigt hålla på med sånt. Att vi kan väl ringas och träffas och umgås och det är ju härligt, men just det här med att försöka få tag på mig per chatt, det är helt lönlöst.
Ja, att jag har inte tid och inte energi att hålla på och sitta på och knappra på telefonen hela tiden.
Nej, det ska man inte säga, för då man säger, jag är viktig och jag har saker för mig och du är en loser som sitter där i soffan.
Okej, säg inte då.
Men förklara det här att vi använder de här apparna på hemskt olika sätt och jag blir lite sådär störd och uppskärrad av att få meddelande mitt i natten, fast jag förstår att du säkert inte menar något illa med det, men kan vi försöka umgås på andra sätt istället?
Mm. Följande kompis dilemma kommer från signaturen Filifjonkan 60+, som skriver så här. Jag har en vän som älskar att överrösta andra. Utan att vänta på sin muntur så börjar hon berätta någonting om sina egna erfarenheter och ofta är det dessutom sånt som jag har hört otaliga gånger. Hennes inslag i diskussionerna handlar så gott som alltid om henne själv och det skulle inte hända att hon skulle ställa några frågor till de andra. Och värst av allt är att hon överröstar de andra om någon annan försöker prata. Ja, då fortsätter hon bara att prata och höja rösten. Jag försöker undvika att hamna bredvid henne vid diverse tillställningar och jag drar mig för att ringa henne hur hon kan tala i det oändliga om sig själv. Och jag blir helt dränerad på energi. Jag gissar att ni tycker att jag ska bryta helt med henne, men det är svårt för vi hör bara till en större grupp och hon är inte en elak person. Hon är bara så otroligt självcentrerad. Varför beter hon sig så här? Sen har jag också ett annat problem. En annan vän till mig är trevlig och jag träffar henne gärna, men problemet är att hon inte förstår att bryta upp i tid. Om jag ber henne komma hem till mig så kan hon stanna i evigheter och jag blir jättetrött och önskar att hon begrep att gå hem. Hur ska man vänligt påpeka att visiten är slut? Jag önskar att jag hade en hund så jag skulle kunna skylla på att nu måste jag nog gå ut med den. Undrar Filifjonkan, 60+.
Ja, kanske vi tar det här med vänner som inte fattar att gå hem först, för jag tycker att det är ganska enkelt med lösningen där. Alltså, säg sanningen. Jag måste gå och lägga mig 10:00 för jag behöver min sömn.
Mm.
Kom jättegärna hit 6:00. Vi äter och vi pratar, men därefter 9:00 måste jag börja gå och göra mig i ordning för att lägga mig. Säg det genast när du bjuder in henne.
Det där är nog så bra. Jag har satt redan och funderat på allt möjligt vad man ska kunna hitta på. Men det där är ju mycket, mycket bättre.
Men det är ju inget konstigt. Du är kvällstrött.
Ja. If you don't know what to say, try the truth. Om du inte vet vad du ska säga, försök med sanningen. Det är ju så bra och så enkelt.
Ja, och så säger du om hon lite glömmer klockan och sitter där och pratar, så måste du säga att oj, det var så roligt att du kom. Vet du, nu är det ju det där, nu måste jag börja gå och lägga mig.
Mm.
Att oj, vad kul, att det här måste vi göra på nytt.
Sen om man har en fest där det är flera människor som man inte kanske känner alla så jättebra, så då är det klassiska med att man börjar helt enkelt stiga upp och plocka undan. Att det brukar ju också funka ganska bra.
Byt om till pyjamas och borsta tänderna.
Ja. Nej, men det där tycker jag nog är bra. Och sen att man kan vara sådär att vet du, nu eller att man börjar gäspa kan ju också vara sådär att hej, vet du, nu måste vi nog avrunda det här.
Det är det dumma det där att man måste ju så säga till den att det skulle, nu skulle du borde gå hem. Och det låter lite burdust så. Men om det är det man vill att gästen gör, så säg det.
Eller kanske säg det i förväg. Just det som du sa, att ja, men kom klockan 6, men att vid 9 så måste jag avrunda sen. För att jag måste få sova, för att jag orkar inte annars upp imorgon.
Ja, jag tycker inte att det ska vara något konstigt heller.
Nej.
När man ordnar barnkalas så skriver man ju precis när det pågår. Och ni får hämta lortarna klockan 8.
Mm. Och så står föräldrarna där på rad.
Ja, precis. Lite samma också. Och det är ju inte ofint på något sätt.
Mm.
Och lite samma tendens skulle man ju kunna ha då med sina vuxna vänner som kommer på besök. Så var ärlig bara, inte tycker jag. Inte har hon någon anledning att bli sårad av det där.
Sen då med den här överröstande vännen som är väldigt självcentrerad och bara vill prata om sig själv och inte är intresserad av någon annan. Jag tror de flesta av oss säkert har stött på en sån här i något skede. Personligen så har jag nog fejdat de här typerna ganska snabbt för att jag tycker att jag får inte ut någonting av en ensidig relation där det bara handlar om den andra personen. Lika lite som jag får ut av en relation där det bara skulle handla om mig. Att en vänskapsrelation är ju nog växelverkan. Men den här personen är ju odräglig och väldigt oartig också som börjar bara gapa på med sitt eget då andra håller på att prata.
Och börjar prata högre och högre och fattar inte vinkeln att nu försöker någon annan också komma in här i ditt föredrag eftersom det inte är ett föredrag utan vi sitter ju här och äter middag.
Mm.
Jag får också en känsla av att den här personen kan vara ganska ängslig och att det här ständiga pladdrande på samma anekdoter på nytt och allt handlar om en själv, att det är ett klumpigt försök att bjuda på sig själv och vara lite härlig och öppen. Och att den här personen har tappat spärrarna här och inte inser att du pratar över alla och du verkar helt ointresserad av alla andra i rummet.
Mm. Kan man här också testa det här med att vara ärlig? Att om den här kompisen ändå är en vän som du vill fortsätta att umgås med, att säga vet du någon gång att fast att om ni har varit på någon grej, att vet du, det känns som att du lite tar över hela tiden. Att jag säger det här som din vän för jag vill inte att folk ska uppfatta dig som liksom självcentrerad och så här. Men att märkte du att nu då hon berättar om det här på jobbet så börjar du bara liksom berätta om ditt jobb. Att jag kände liksom att hon kanske skulle måste få prata lite om det.
Det tycker jag skulle kunna vara helt schysst. Att göra lite sådär diskret och i all välmening. Jag tycker att det kan vara värt risken att ta det snacket fast det är lite jobbigt. Sen tänker jag också att vår brevskrivare här berättar att de här två hör då till ett större gäng som kanske brukar umgås och prata. Och att det är i de här sammanhangen som den här kompisen då tar över. Hur skulle det vara att lite införa ett sånt här, vara lite ordförande när ni träffas några gånger? Var så att hej, jag tycker vi går bordet runt och så berättar alla lite vad ni har på gång. Och sen om hon börjar prata för långsamt, man säger, men nu vidare hörde till Birgitta, berätta, hur gick den här er Stockholmskryssning?
Mm.
Att man lite liksom så där demonstrativt försöker införa ett upplägg för umgänget där alla kommer till tals. Och om hon då också börjar prata över alla andra, det kanske skulle bli tydligare för henne då att hon inser att vänta nu, att vi hann ju bara med halva bordet för att jag pratar i 2 timmar.
Mm. Dessutom är ett sånt upplägg väldigt bra också för någon som kanske är lite mer tystlåten och mer tycker om att vara mer i bakgrunden och, så där, och kanske inte vill hävda sig själv på det sättet. Så det kan också vara ett sätt att bjuda in alla så att alla får komma till tals.
Här kommer signaturen Offerkoftan värmer så skönt 60 som skriver så här. Vi har i släkten en person som gång på gång, år ut och år in berättar om alla oförrätter hen har utsatts för under årtionden. Vissa oförrätter kan ha hänt för 40 år sedan och alla inblandade är redan döda. Och det är ju synd om den här personen som går omkring och är ilsken och förfördelad över saker som hänt för länge sedan. Men det är väldigt tungt för omgivningen också och det är omöjligt att slita offerkoftan ur hens händer.
Det här är ju inte alls roligt men jag ser riktigt framför mig hur man står och drar. Nej, jag vill tycka synd om mig själv. Ja, no, det här är ju också en sån här karaktär som dyker upp alltid nu och då. Den här personen som det alltid är mest synd om.
Jag tror det här är ganska besläktat med de här som är avundsjuka och missunnsamma.
Mm.
Man på något sätt försöker hävda sig själv i den här negativiteten.
Mm. Ja, och just det här med, jag kan ju förstå, ha all förståelse för det här med att vissa människor har haft det väldigt jobbigt i tiden. Vi gjorde också ett avsnitt om det här, när är det bäst föredatum att sluta skylla på en dålig barndom?
Mm.
Och att skylla på sina föräldrar för att man är si eller man är så eller någonting annat sånt här. Men hur tar man upp det här då med någon?
Alltså det här är också svårt för att, jag menar, det kan ju till och med vara så att den här personen är ganska deprimerad och därför har fastnat i det här att bara de här negativa grejerna, de dåliga minnena och oförrätterna är det som poppar fram. Och då kan det vara lite jobbigt, man kanske nästan gör saken ännu värre om man kommer in med världens polyanna-attityd och säger, nej men nu måste du berätta något roligt barndomsminne istället.
Mm.
Men ändå kanske lite testa på det, försöka styra in det hela på ett mer positivt spår tycker jag. Till exempel om den här släktingen då sitter där och ja, det var nu det där att ja, det började dra fram sedan länge döda kusiner som sa något elakt någon gång. Byt samtalsämne och ta upp ett roligt minne som ni delar till exempel.
Mm.
Försök pränta till att men jo, det där, vi förstår att det där var jobbigt men det här var ju jätteroligt. Kommer du ihåg när vi gjorde det där?
Mm.
Det kanske skulle vara den taktik jag skulle gå in för.
Lite som med barn där igen, att man avleder uppmärksamheten och riktar om den till någonting annat. Eller sen så kanske man också kan köra på det här med, men vet du vad? Du gnäller hela tiden om de här samma grejerna. Det här är 40 år sedan. Det är ju liksom, det var ju 2013 som vi begravde den här personen. Kan vi inte sluta älta det här nu? Att det här har varit och farit. Kom igen, släpp det.
Nu ska vi inte låta gammelonkel Lennart förstöra den här kvällen också. Utan nu ska vi istället prata om hur roligt det var när vi var på teater. Visst?
Ja.
Alltså, grejen är ju här att jag får ju intrycket här att det är kanske en äldre person som har gått omkring och knorra i nästan hela sitt liv. Det är lite svårt, det är liksom lite orimligt att kräva att den här personen ska göra en hel omvändning och få en positivare livssyn nu helt plötsligt.
Mm.
Om inte den här personen själv stör sig på det här. Men du kan styra upp stunderna när ni umgås. Du kan vägra sitta och lyssna på negativitet hela kvällen. Du kan så där ganska prutthurtigt försöka styra varje diskussion i en positivare riktning och byta samtalsämne vid behov.
Mm.
Sen får den här personen, det är ju lite synd om personen faktiskt som är så här jätteneggig och har så här svårt att släppa grejer. Men det där att också säga att nej men släpp det, nu ska vi vara glada. Det kan kännas som ett ganska hårt slag också.
Jag menar inte det att man måste släppa det och vara glad. Det är inte att man måste alltid vara så himla glad. Men att säga att vet du, nu har jag lyssnat på den här jutton om gammelonkel Lennart i 30 år. Och nu orkar jag inte höra på det här. För jag har hört det så många gånger. Kan vi inte prata om någonting annat? Kan vi inte prata om senaste avsnittet av På spåret eller någonting? Men jag orkar inte med den här gamla gubben mera.
Nej, att vara ärlig där också. Uppriktigt säga att vet du vad, nu orkar jag inte sätta mera energi på den här personen.
Och så tar du och hummar lite på den här Kent-låten. Jag blir så trött på ditt jävla gnäll. Kanske det kan hjälpa.
Brista ut i sång, det är alltid sån här chockstrategi.
Ja.
Men negativitet kommer vi faktiskt att hålla oss kvar i nästa brev som kommer från signaturen People Pleaser 37.
Jag har en vän som ofta är väldigt negativ. Hon har svårt att se det positiva i saker och kan ibland komma med ganska elaka kommentarer. På grund av det här så har jag valt att hålla kontakten till ett minimum. När vi väl ses så brukar hon avsluta träffen med att ge mig skuldkänslor att vi ses allt för sällan, att jag aldrig hör av mig och så vidare. Jag förstår att hon undrar varför vi inte umgås lika mycket längre. Men samtidigt så tycker jag att hon borde fundera lite över sitt eget beteende, för vi är ju ändå vuxna människor. Egentligen så skulle jag helst vilja avsluta den här vänskapen helt, men det är svårt eftersom vi ingår i samma vänskapskrets och jag vill inte förlora kontakten med de andra gänget. Jag vet att jag borde ta upp det här med henne och förklara varför jag drar mig undan. För hon tar all min energi och efter våra träffar så kan jag gå i flera dagar och känna mig irriterad. Problemet är att jag är väldigt konflikträdd, vilket jag vet att också är en irriterande egenskap. Skriver People Pleaser 37.
Ja, bra självinsikt där. Att du har ju faktiskt själv också ett problematiskt beteende i det här att du inte vågar sjunga ut utan hellre går och irriterar dig i flera dagar på den här kompisen när ni har träffats än att säga som det är att hennes beteende stjäl energi av dig. Det är också problematiskt. Konflikträdsla är jättesvårt. Jag har också varit konflikträdd nästan hela mitt liv, men jag har lite börjat komma ifrån det där för att en del konflikter är bara värda att tas. Inte alla. En del kan man låta vara. Men att välja ibland att men den här fighten måste jag nu bara ta.
Ja, och en konflikt så behöver ju inte alltid vara så dramatisk heller. Jag tror inte att någon är så att jag älskar konflikter. Utan jag tror att många av oss drar oss för att ta upp och sätta katten på bordet och ta upp någonting som är lite jobbigt. Men som du säger, Eva, ibland så måste man helt enkelt göra det. Jag var själv med om en sån här konflikt för inte alls så länge sedan faktiskt. Och så sa jag till den här personen att vet du vad, att nu tycker jag si och så. Och den här personen blev sårad och lite arg kanske. Men sen så märkte jag nu här sen kanske en vecka senare eller någonting så hände det en förändring i beteende. Mm. Och då tänkte jag att kanske någonting ändå sjönk ner för att jag är också en people pleaser och jag tänkte efter att jag hade sagt det här och jag tänkte att shit det var kanske lite hårt, borde jag be om ursäkt, borde jag backa på det här och borde jag, så tänkte jag att nej, jag tycker faktiskt det här, att jag tänker lämna det så här nu och så är det så.
Och det finns ju inte rätt och fel och svart och vitt, det var din sanning som du kom med och den ska du ha rätt att uttrycka också. Sen förstås hur man uttrycker det kan man ju sen försöka, jag menar, tänka igenom på förhand, vad är det jag vill ha sagt? Det kan man ju åtminstone göra. Men jag tycker nog att people pleaser 37 här, jag tycker att det här är någonting som, det här är en fight som är värd att ta och det kanske inte blir en så stor fight. Hon kommer att alligen att negga om dig också med era kompisar ett tag. Men det kan ju också gå som i Hannas fall att det lite ändå sjunker in och någon sorts polett börjar trilla ner och hon inser att ja, nästa gång ni ses så märker hon att gud, att nu håller jag faktiskt på och neggar igen. Att kanske hon hade en poäng i det där.
Ja, och jag tycker här också att man skulle kunna köra lite på den här samma linjen här att om du träffas då med den här kompisen och hon bara sitter där och gnäller och jammar och har sig. Alltså hon var så att har inte blivit lite gnällig? Eller att säga att, varför är du så arg på allting hela tiden? Det känns som att du bara är sur och tycker att allting är bara dåligt hela tiden. Finns det ingenting som du är nöjd med? Eller fast säga att just det här med att vi, som jag sa tidigare också, att vi vill ju inte vara såna gnälliga tanter, eller hur? Liksom att jag tycker att du är så himla negativ hela tiden. Att vad är det med dig? Kanske man kan skoja fram någonting sånt där, jag vet inte.
Och sen tycker jag också att var alert när hon pratar. Till exempel den vår brevskrivare här skriver att hon har svårt att se det positiva i saker och kan ibland komma med ganska elaka kommentarer. Var på det genast och säga att nej men nu tycker jag nog du var lite väl elak när hon säger det. För det kan också hända att hon inte ser det här själv. Och som hennes vän så är det nästan lite din skyldighet att ge henne chansen att göra bättring. För det är ju mycket möjligt också att ni är flera i det här kompisgänget som tänker som du. Nu menar jag inte att ni ska gadda ihop er mot henne för att det skulle vara otrevligt. Men jag menar, om hon sitter hela tiden och spyr galla, du kanske får med de andra när ni liksom inför öppen ridå. Att om du, när ni umgås hela gänget då, och hon sitter där och är jättenäggig och du säger att men, nu ska vi inte vara så här negativa. Oj, nu tycker jag nog du var lite väl rå där i den där kommentaren. Så illa kan det inte ändå vara. Det kan hända att du får med de andra lite på det. Att de också börjar märka det och lite sådär säga ifrån. Ni kan göra det på ett vänligt sätt. Ni behöver inte chikanera henne på något sätt.
Ja.
Men jag tycker också att det kan vara värt också att ta liksom ett lite jobbigt snack med henne om den här saken. Och hur du känner, till exempel då när hon börjar skamma dig för att när du ringer nu så sällan du. Att du då säger att jo, grejen är den att jag blir ibland ganska trött av att umgås med dig. För att jag tycker att du lite tenderar att se det mest negativa i alla och jag dras med i det fast jag inte ens riktigt håller med dig alla gånger.
Ja, och att jag orkar inte lyfta upp dig och försöka vet du, peppa dig hela tiden. Att jag har också min egen skit liksom att dela med.
Så än en gång, testa sanningen.
Ja, och sen att jag tycker faktiskt att energitjuvar, jag har bara aktivt valt att inte ha kontakt med sådana människor som dränerar mig på all energi. Att där, om inte du vill ta den konflikten så ska jag nog bara hålla den där kontakten till minimum som du redan är inne på där.
Och sen om hon säger att ja, du hör nog aldrig av dig så säger du att Nej, det är nu så.
Ja.
Det kommer hon ju antagligen att säga.
Ja.
Men att bara säga, du behöver inte liksom låta det stanna kvar i dig heller. Att du behöver inte, bara för att hon försöker skuldbelägga dig så behöver du inte känna den där skulden.
Nej. Jag såg faktiskt här, det var någon sån här diskussion som jag såg där det var tal om just det här att man är så noga med att med sin partner så ska man göra slut på ett rätt sätt och ett schysst sätt och allt det här. Men att sen med vänskapsrelationer som man kanske har haft betydligt längre än man har haft ett parförhållande så vågar man inte säga någonting åt. Att ibland kanske man behöver ha en diskussion om varför det här nu inte funkar. Eller att kan det vara sen att det känns som att du är alltid sur och vet att jag kan inte säga åt dig att nu har vi bokat den här semestern för du blir sur och avundsjuk och det känns inte kiva. Att jag kan inte som vara glad för det som jag har för att du alltid liksom avundsjuk eller sur eller missunnsam.
Nej, precis. Och jag kanske då ser det som att en förutsättning för kärlek är ju att man är ärlig. Och kärlek då till kompisar och släktingar och så här. Som man ändå tycker om, man värnar om dem, man vill att de ska vara en del av ens liv. Och då kanske det ibland uppstår de här lägena där man måste säga som det är. För att man ska kunna fortsätta tycka om varandra. Även om det blir jobbigt för stunden.